Hej, det här är Sanna. Idag ska ni få lyssna till en sprudlande människa. Ja, jag har inte så mycket mer än så att säga. Nu kör vi.
Jesus, helt enkelt.
Välkommen hit, Jonathan.
Tack så mycket.
Du får börja med att berätta lite om dig själv.
All right. Jag är Jonathan Risberg. Mitt namn betyder Guds gåva. Jag är en glad och driven och kreativ och extremt älskad av Gud. Och, alltså, Gud har skapat mig, verkligen. Han vet vem jag är. Han har danat mig med typ mitt hjärta för berättelser, mitt hjärta för äventyr. Och jag är så fascinerad av den saken. Så här, för att jag får vara del i det här med, i den här briljanta storyn som Gud har skapat över hela mänskligheten. Och så får jag vara mitt i det hela. Och bara, Gud, det här är så bra. Och du har skapat mig som en liten karaktär i den här briljanta berättelsen. Och jag älskar berättelser. Och jag är mitt i det hela. Så det är lite kort om mig.
Ja. Vad härligt. Mm. Hur länge har du känt Jesus?
Det var faktiskt en rätt så enkel fråga ju. Jag är uppväxt i en kristen familj. Och så min uppväxt var ju redan från unga år. Från barn helt enkelt. Att visste vem Jesus var. Och visste att Gud fanns, himlen fanns. Och jag älskar Gud. På den sättet så här, ett av mina första minnen. När jag vet att jag hade ett samtal, konkret samtal med Gud. Det var typ, jag var ute på gården. Och så skrek jag upp till Gud. För jag var så sur på Gud att Gud visste allting. Liksom, så här. Och att han kunde berätta det här till mamma. Och jag var så här, jag var så sur på det här. Du får inte berätta det till mamma. Och sen så typ, när jag skriker till Gud och var arg på han. Så direkt så drabbades jag av syndanöd. Så här. Och så bara, förlåt Gud. Det här var kanske var 3 år eller någonting. Men det tidigaste minnet jag kommer ihåg att jag hade samtal med Gud. Så här, det är väl mest konkreta när jag går. Sen så kanske det fanns andra former av samtal. Men det är väl det mest dramatiska som jag kommer ihåg när jag var liten. Och sen så gradvis har det gått från klarhet till klarhet. Att man vet att Gud finns, man vet att himlen finns. Sen så växer man och förstår mer av allt sammans. Man vet vem Jesus är och vad han gör i ens liv och hur mycket han älskar. Och sen så växer man i uppenbarelsen helt gradvis. Men jag alltid tillhör Jesus och jag är så tacksam för det. Jag är så tacksam att ha fått växa upp i en kristen familj. Det här är ju en fet gåva liksom. Jag är så glad för det.
Vem är Jesus för dig?
Jesus är världshistoriens huvudperson. Han är den mest beundrasvärda majestätiska personlighet universum skådat. Och så jag tänker typ Jesus klädd i härlighet. Och, han, alltså, och sen så typ nu sistone har jag verkligen känt att han handlar typ i sån ödmjukhet. Att han är så typ god mot den när han pratar till den, när han handlar mot den. Och han är ju liksom, han är min herre. Så jag tänkte på det i den här frågan att så här, att Jesus är ju någonting för mig personligen liksom. Men det är på grund av att jag i min begränsadhet har förstått till viss del av vem man är. För han är ju Gud, han är oföränderlig. Jag är den som förändras i den här relationen. Mm. Jag är den som växer i kunskap om honom. Men han är allt det här, han är fullkomlighet, han är vägen, sanningen och livet. Och jag får mer och mer upptäcka honom. Och jag märker att han är det här och han är verkligen mitt allt.
Mm.
Så han är ju väldigt mycket.
Ja.
Det är en fröjd. Så det känns riktigt nice. Va? Du är så bra. Jag kan prata om många aspekter av dig. Och du var så god. Liksom.
Ja.
Men det är typ en summering vad Jesus är för mig.
Mm. Och vad innebär det för dig att leva med Jesus i vardagen?
Ja, det här är en så bra fråga. Det var, vad innebär det? Jag funderar på det. Bara, alltså, Gud, vad innebär det att jag typ... så här, ja, Ja, alltså, vad var det innebär? Ena biten är typ att, det första är att han är min herre.
Mm.
Han är den som råder över mitt liv, liksom. Och han får glädjeligen göra det.
Mm.
För jag vet att hans tankar om mig, det är som sandkornet på havet. Hans plan för mig, den är högre än vad himlen är över jorden. Och, så när han har en tanke för mig, då är den ju superbra, liksom. Så han får glädjeligen vara min herre. Och då liksom, där är, så första steget skulle vara bara ödmjuk. Bara, okej, Gud, du råder över mitt liv. Det du säger, det du vill leda mig in på. Jag är glädjeligen att utforska det här med dig.
Mm.
Sen så tänker jag på andra biten här med bara att så här, be ständigt och ha den här relationen. För om i begynnelsen i lustgården när Gud ville ha gemenskap med Adam och Eva. Så har han ju fortfarande den längtan när det gäller mig och honom också. Liksom, personen. Så känner jag bara, så, Gud, hur kan jag ha den där? Hur kan jag ha personlig relation med dig? Under hela dagen, hur ser det ut liksom? Hur samtalar man? Stannar man upp och gör det eller går man i förbifarten eller hur fungerar liksom det här? Men jag tror det är väldigt mycket både och. Men många av de här aspekterna, att ha ett kontinuerligt samtal med Gud och ha en kontinuerlig liksom, bara prata med Gud, prisa Gud, tacka Gud och också bara vilja, Gud, jag vill vandra det här äventyret med dig och du leder mig.
Mm.
Och för att jag litar på ditt ledarskap.
Mm.
För du skriver boken och om jag följer liksom texten och vad du säger åt mig att göra så kommer det här bli fantastiskt.
Ja. Ja, men det är ju det. Det är som ganska skönt att kunna få släppa det här ansvaret över sitt eget liv till honom som vet allt. Men samtidigt så tänker jag att det är ju där egentligen syndens utgångspunkt ligger på något sätt, att vi vill vara vår egen herre. Har du känt till och från en kamp kring det här området? Eller har du känt hela ditt liv att bara, ja, men jag lämnar mitt liv i dina händer och du får leda allt och du är min boss liksom?
Det hade varit fett skönt om det hade varit så. Det hade varit typ så här, bara, ja, hela livet har jag varit totalt överlåten Gud. Alltså snacka om vad det var, det typ så här gått typ, jag vet inte vad, det typ hade flyget eller någonting. Så, här, typ. Så coolt! Men nej, alltså det är inte där i sin fullhet.
Nej.
Men man söker sig närmare det. Man drar ju sig så här, jag vill leva i den överlåtelsen så att säga. Så då söker man ju så och det kommer ju alla möjliga prövningar när det sätts på prov liksom.
Mm.
Dels i de små mondana bitarna i livet när liksom så här, du är villig att allt från hur man talar liksom till riktningen i ens liv. Ja, men om Gud säger, ja, men exempelvis om man börjar skapa lite vanor som leder en mot ogudaktighet exempelvis.
Mm.
Så kanske Gud säger, det här är ju inte riktigt vad jag tänkt för dig. Så här, inte alls, så vill du kapa av det här liksom.
Mm.
Eller andra aspekter som så mycket är den här överlåtelsen är väldigt mycket när det kommer till karaktär. För mig, det har varit väldigt mycket fokus liksom.
Mm.
Och typ andra biten med att det här med när Gud kommer väldigt konkreta typ tilltal, exempelvis typ, vill du be för den här människan?
Mm.
Eller vill du göra det här? Då känner man, då vill man göra det också. Så här.
Mm.
Och där blir det så konkret, för att där om man säger, där står du, Gud säger någonting och du kan direkt handla på det.
Mm.
Men ibland är det mer diffusa saker, det här med överlåtelsen, att man säger att Gud säger, vill du lägga ner ditt liv för mig? Och så här, all right. Och så bara, hur ser det ut att lägga ner sitt liv liksom, att på något sätt mina värderingar i att jag inte kanske fokuserar på att jag ska uppfylla mitt liv är väldigt mycket en process just nu. Jag känner typ alla dessa drömmar liksom, så här. Mm. Men finns det några drömmar i ditt hjärta Gud som egentligen är över de här drömmarna som jag egentligen vill träffa först liksom, och de här får glädjeligen komma sen liksom, där med sök först Guds rike och hans rättfärdighet.
Mm.
Så det är ju såklart en process liksom, i den här biten är det lättast i de här små konkreta, men när man pratar på något sätt det här med hjärtat och det är lite mer diffust, men man känner, steg för steg så hamnar man i den där överlåtelsen att så här, jag dör bort från mig själv.
Mm.
Och jag kommer till liv i dig. Det är riktigt skönt. Men så svårt att konkretisera kanske.
Mm. Hur umgås du med Jesus?
Jag brukar vanligtvis har vi lite rutin. Jag älskar rutin, jag älskar struktur. Så en sak som jag skulle nog säga först är ju att jag har så här, schemalagt under dagen. Så här har jag och Gud, det är liksom, vi har tid. Bara liksom, vi två i fokus, liksom, så att säga. Så det är ju ett väldigt tydligt, liksom, konkret plats. Liksom, så här är vi två, liksom, vi hänger. Liksom.
Mm.
Och sen så, det brukar vanligtvis väldigt naturligt spilla över. Jag märkte det, ju mer jag hade det, så ju mer blev det naturligt resten av livet att man faktiskt snackade med Gud.
Mm.
Hade man egen tid där man hade avsatt, liksom, säg, en timme, två timmar, jag vet inte vad.
Mm.
Man sätter upp tiden. Och så har man det där själv med Gud varje dag. Liksom, så blev det bara spillde över på resten av tiden. Liksom, när man är och jobbar. Och man är i olika kreativa processer. Jag arbetar med film. Och, så då kan man sitta där och så bara pratar man med Gud om saker och ting. Och Gud kan komma med inspiration. Eller man vandrar med Gud liksom, i olika samtalsämnen. Och så, här. Så den ena biten är just bara det här, om man säger, kvalitetstiden. Fokus liksom, öga mot öga. Och den andra biten är på något sätt vandra bredvid varandra. Som att man går längs vägen och man pratar i förbifarten, så att säga.
Mm, mm.
Och ha den formen av gemenskap.
Mm.
Så det skulle jag säga ungefär ser ut gemenskapen under dagen i de två tydligaste aspekterna i mitt liv. Liksom.
Mm. Men det var lite kul just där som du säger nu, att du gillar struktur och rutiner och så, för jag upplever ändå dig som en väldigt så här, fri person, eller om man säger spontan, eller ja, jag vet inte, men att det inte behöver finnas någon motsats där, utan att man kan leva fritt och spontant men ändå ha en form av struktur.
Mm, absolut. Struktur och ordning skapar faktiskt mer spontanitet, skulle jag hävda.
Mm.
För det skapar ett spelrum. Man blir mer trygg, man blir mer effektiv. Och så om man är trygg och vet att det här begränsar mig inte. Liksom, det begränsar egentligen inte min kreativa förmåga. Jag är inte begränsad av liksom en fyrkant. Utan jag kan leka hur mycket jag vill i den här fyrkanten och utanför och grejer. Och så här.
Mm.
Då i det, det här med tryggheten skapar väldigt mycket kreativitet. Tryggheten skapar väldigt mycket spontanitet. Så liksom mer struktur, det blir fett bra liksom.
Mm.
Så därför tycker jag så mycket om struktur. För jag märker liksom att ja, men, känslor fungerar bättre. Ja, men mer så här mjukare så att säga. Om man istället om dygnsrytmen bara hoppar upp och ner. Då brukar man mer ha lättare att bli sur exempelvis.
Mm.
Men om du har någorlunda struktur på vardagen, det är bara lättare att vara så mycket glad liksom.
Mm.
Så jag ser det som det, ofta så tänker man att de här grejerna är en kontrast.
Mm.
När man egentligen inte behöver göra det. För Gud har skapat världen i en ordning.
Mm.
Gud är extremt strukturerad. Han älskar siffror, han älskar dygnsrytm och allt sånt.
Mm.
Och han älskar spontanitet samtidigt.
Mm.
Så om Gud är så här, då vill ju jag också vara likadan. Liksom. Så jag ser inga alls problem med att kombinera extrem struktur och kreativitet och spontanitet, så att säga.
När man landar i tillvaron, i strukturen, då kan man ju uppleva en helt annan typ av frihet än när man ska jobba emot den. Eller liksom, ja, inte befinna sig inom de här ordningarna eller vad man ska säga.
Ja, det är verkligen.
Och det märker man ju jättetydligt, jag som är förälder. Att när man har barn, det är ju som natt och dag om man lever och har någorlunda strukturer när man äter och sover och så här. Och sen, visst, ibland kan man ju lämna dem någon kväll, men att generellt försöka hålla sig till det skapar ju väldigt mycket mer harmoniska barn.
Mm. Det är bra. Ja. Det är bra att den upptäckten kommer liksom så här.
Ja.
Ja, så det, struktur for the win.
Ja. Vad är då viktigt för att hålla den här relationen vid liv?
Första grejen skulle jag säga att när jag tänker på det, det är bra att utgå från skriften. Och då tänker jag på det här med apostlagärningarna, när det står att de höll sig liksom till apostlarnas hjärna. De höll sig till brödraskapet, brödsbytelsen och de här aspekterna som står här. Nu kommer jag inte ihåg exakt vart det står. Men, men den biten, att hålla sig till de sakerna. Eftersom att det står i skriften, då vet man liksom, ja, men att hålla sig till läran, hålla sig till ordet. Att hålla sig liksom i bönen, att hålla sig i gemenskapen bland bröder. Och, liksom i församlingen. Och att få ta del av nattvard. Det skulle jag säga huvudfokus.
Mm.
en sak som jag verkligen är på för, det är disciplin. Och att disciplin och struktur, återigen, så här, för att, men att så här, vi har så mycket vi, om man säger så här, många människor, man kanske tänker så här att man ska ha sin tid med Gud när man har tid över, men man har aldrig tid över för vi har så mycket att göra. Så istället för att vända på steken och säga okej, Gud, du är min första prioritet, och jag uttrycker att du är min första prioritet genom att jag sätter fast tid exempelvis på mitt schema, som jag säger liksom, här har jag tid med dig liksom. Och att i de där, det är som ett, det är att man älskar Gud med sin kraft och man älskar Gud med en handling och säger liksom, jag uttrycker kärlek genom att jag skapar rum i min vardag liksom, där vi hänger liksom. Mm. Och inget annat ska ta mitt fokus där. Jag stänger av mobilen, jag stänger av ljudet, jag liksom skapar rum i det hela.
Mm.
Det är en väldigt viktig aspekt att ta det steget först liksom, och avsätta det. Istället för att, om man säger, om jag har något överskott. För vi har så sällan överskott liksom. Vanligtvis, ibland frågar man om en människa har tid. Men människor har inte tid, vi tar tid.
Mm.
Så det skulle jag säga väldigt mycket så här. Det är en hjärtefråga för mig. Om man vill hålla det till liv liksom.
Mm.
Så verkligen avsätt tid liksom. Om man vill hålla sig i liv, om man vill växa i Gud liksom. Och stanna kvar i ordet, läs ordet, snacka med Gud verkligen. Liksom, att dela hjärtat och så här, Gud, liksom, när jag läser det här. Liksom, det är skönt att brottas med Gud liksom. Alltså, att bara vara ärlig mot skriften. Jag bara, Gud, jag fattar inte liksom det här typen. Och sen så bara, Gud är så god. Det står att han ger vishet till den som tror och ber honom om vishet.
Mm.
Så det är bara fråga liksom. Men man får vara kvar i det här samtalet. Så det. Och sen så är det en sån glädje verkligen. Gud har skapat oss för gemenskap. Jag märker verkligen ofta att i samtal med syskon. I samtal med syskon som har en hunger efter Gud liksom. Man blir väldigt inspirerad, man blir väldigt hungrig själv liksom, att få så här, jag vill också ha den där relationen med Gud, eller jag vill också typ, när de berättar om ett vittnesbörd, man känner jag vill också ha det där typ. Jag vill också vara med om det där typ. Och det sporrar en också liksom, och att man känner liksom så här, det finns verkligen mer att få, och jag blir inspirerad att få tag i det liksom. Och man kan korrigera varandra som syskon. Några saker liksom, om att hålla i liv, skulle jag säga.
Ja, men och just det här som du säger, att boka in en tid och så, det tänker jag särskilt när samhället ser ut som det gör nu, när vi har så mycket intryck, alltså vi har telefoner, allting, vi ska alltid vara tillgängliga och så vidare. Det märker jag ju själv också, ja, men, i min relation med min man, att ja, men, man kanske tänker att ja, men, vi är ju hemma med varandra liksom, flera gånger per vecka. Men när tar man tid för varandra verkligen och stänger bort allt annat? Det är ju det som är... Visst, det är ju också viktigt det här vardagliga och allt sånt. Men det gör en otrolig skillnad att bara... Okej, nu är det vi. Allt annat får bara lägga åt sidan ett tag. Så, ja men, det är superviktigt i alla relationer tror jag. Men såklart viktigt i Guds relationen då också.
Ja, verkligen. För att jag ser det som, det är sånt tydligt uttryck av kärlek.
Mm.
Det står liksom, du ska älska Herren i Gud av ditt hjärta, själ, kraft och förstånd. Och tänka på kraft där, att vi älskar Gud med våra resurser, med vår tid, med vårt engagemang liksom. Mm. Och det blir så konkret där, så här, wow. Alltså typ, jag älskar dig Gud när jag tar tid med dig. Man bara, helt plötsligt blev det konkret att älska Gud. Bara, det här var inte så svårt som jag trodde liksom. Det kunde vara liksom, jag bara, all right, jag älskar dig Gud så här, genom att jag tar tid. Alltså bara, vad vill jag säga med det här? Jo, att ha den där, att ha den tankebanan att det här är ett kärleksuttryck till Gud.
Mm.
Jag lovsjunger Gud med att göra det här, det här offret, med att göra den här investeringen liksom.
Mm.
Så det skulle jag säga, speciellt med vår tid och vår kultur.
Mm. Ja, men och just ordet älska, det kan ju kännas ganska diffust, och särskilt för oss människor som inte har den här fullständiga kärleken kanske som Gud har att ge oss, men då att hitta de här sakerna, ja, men hur älskar jag någon, hur älskar jag Gud, och att det här kan vara en bidragande grej att verkligen sätta av tid.
Jo, verkligen, för det är verkligen skönt tycker jag, skulle jag säga, att göra kärlek till Gud konkret. Så här, väldigt ofta när jag förnimmer mig själv att jag brukar fråga Gud, hur gör man det här, eller alltså, hur ser det här konkret ut liksom? Att ja, men det står liksom, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av, typ hur ser det ut liksom, så här, av hela din, typ, hur ser det, hur gör man det här, så här för att när det blir konkret då, känns, då blir det så mycket lättare att göra det hela liksom. När det ser liksom, tala väl om din nästa, man, all right, då gör jag det. Och sen så upptäcker man verkligen att så här, det är verkligen kärlek att göra det. Det är verkligen kärlek att inte skvallra. Det är verkligen kärlek liksom i att typ komma i tid. Det är typ så, man typ uttrycker kärlek till människor när man kommer i tid. Och man visar att du är värdefull, jag prioriterar dig. Man bara, wow, coolt. Så.
Har du haft någon period av tvivel, frågor eller brottning i din tro som du vill dela?
Det kanske, om man säger, det har, kanske ibland har det ju varit liksom under attack liksom så här, alltså liksom så här i, man känner att en sak är under attack. Men där är ju då att om man då förvaltar det liksom så här, att säga, ja men jag tror omkring säg högstadiet, kanske gymnasiet, så hade man någon gång funderingarna kring så här, om ja, man tänkte om det är naturalistisk världsbild som stämmer, ateism liksom, eller om det är kristentism som stämmer liksom. Man funderar väl lite grann. Sen så blev man ju fett övertygad att det var kristentism, för det, liksom, det är den som tillfredsställer alla svaren. Kommer ihåg att förra året så hamnade jag i samtal i ett flygplan när jag skulle flyga till USA. I typ 13 timmar så kanske jag satt 6 timmar potentiellt med två Jehovas vittnen. Och vi snackade om Jesu gudom. Och så pratar vi om Jesus var gud eller ej, liksom. Och dels var det på engelska, så det var lite svårare för mig att göra min sak klar, liksom. Och så här. Men det var ju ett spännande samtal, för de var ju väldigt övertygade att han inte var gud, liksom. Och jag var ju väldigt övertygad att han var gud. Men då i den här processen, då märkte jag att så här, jag är inte tillräckligt stadig i den här saken. Så här, typ så här, Jesus, jag vet att du är Gud, men jag ser det inte. Alltså jag ser inte tillräckligt för att vara, för jag märkte att ja, det börjar kanske bli lite en glipa här liksom i min tro. Men då kände jag så här, men, ja, men då, är det bara, då var det bara ärligt att så här, då får jag prata med Gud om det här. Gud, är du, Jesus, är du verkligen Gud liksom? Och inte som ifrågasättande, är du verkligen Gud? Snarare bara, är du Gud så visa det, låt mig förstå det, låt mig se det i skriften, låt mig förstå det liksom i logiken, hur du skapat världen. Och så där var ju då en process liksom, snarare som en, att Gud lät mig den prövningen för att fördjupa. Vanligtvis låter han en hamna i så här, han skakar saker i ens tillvaro. Och så, om man är kvar i brottningskampen och är kvar liksom i samtalet med Gud där, då blir man befäst, man blir rotad liksom. Så under den här perioden, den här senaste halvåret, när man har varit kvar i det här samtalet med om Jesu Gud, och bara, Jesus visar dig som Gud, och helt plötsligt fattar man bara, man, han är verkligen Gud liksom, och han är så cool, och alltså hela grejen med att Jesus är Gud liksom, det är bara typ, om Jesus inte är Gud, då har vi ingen basis för vad kärlek är. Om inte Gud är en treenighet, då har vi ingen, då, vad är då kärlek liksom? Och om inte, om Jesus är Gud och blev människa, det här är ju helt extremt liksom. Men om man inte var Gud liksom, men då, vad är det för speciellt liksom så här? Att Gud skulle, liksom, härligheten själv skulle bli iklädd skinn liksom så här. Så man är så här, wow, typ. Du är, så i det där, när man tar om man säger tvivlet eller prövningen i beaktning och bearbetar det, stanna kvar i samtalet med Gud och prata med Gud om det hela, då kommer man komma ut där med en starkare uppenbarelse och en trygghet och verkligen en övertygelse. Så det är kanske, om man säger, de mer tvivlen så att säga som jag skulle ha haft. Jag är ju tacksam att jag har haft så få, om man säger, verkligen omtumlande ett liv som verkligen fått mig att betvivla av en gudens existerat, för jag har inte haft den liksom på den nivån liksom. Men just i den här ärligheten gentemot Gud att jag vill verkligen ha rätt liksom, jag vill verkligen veta sanningen.
Det är intressant också som du säger just så här att, men du hade på något sätt en bild av att, ja men Jesus är Gud, men du hade inte riktigt känt det eller liksom upplevt det. Och då, för jag läser just nu en bok av Magnus Malm som heter Bildfaktorn. Och då just där att, ja men vi kan ha olika bilder av Gud eller om oss själva eller vad helst som inte är levande, som är bara bilder. Och då just när man kommer kanske i situationer, ofta kan det ju vara kriser eller om det händer olika saker, så ifrågasätts de här bilderna. De skakas om och kanske går sönder. Men att då, så länge som man då stannar kvar i den här kontakten med Gud och söker Gud i det här, så kan det få liksom växa upp någonting levande och som faktiskt är Gud, den levande guden. Att man får se själv honom istället för olika bilder som kan liksom finnas i vägen. Och även om nu den här bilden av att Jesus är Gud, den stämmer ju på ett sätt. Mm. Men när den inte är levande så är det ändå bara en bild och kan begränsa oss.
Jo, ja, jag tycker om det där. För helt plötsligt blir det, om man säger, uppenbarelsen blir min egen. Jag äger den på min insida liksom. Mm. Det är inte bara att jag har hört en predikan, jag äger predikan på min insida. Mm. Jag kan liksom formulera den i andra ord, jag kan beskriva den. Och det är så häftigt, jag tycker, med Gud att han, det står ju glädje oss i livets alla prövningar. För det producerar liksom alla de här frukterna som man radar upp liksom. Och man säger, wow, så här att Gud är inte rädd för lite omskakning så här. För han säger, yttersta tiden kommer ju skaka, allt som skakas kan, för att jag ska manifestera det enda rike som inte kan skakas, och det är liksom mitt rike. Bara, wow, coolt. och att Gud har inte, alltså han freakar inte ut när liksom, när människor börjar betvivla om han existerar eller, för Gud vet ju liksom att han existerar. Ja. Men det är så smart liksom, det skapar relation liksom. Mm. Alltså det blir så konkret liksom, man måste ju samtala med Gud om det här.
Mm.
Och så skapas det verkligen, typ, det här är inte längre en annans uppenbarelse. Det här är min uppenbarelse nu. Och jag har liksom det. Jag kan ge dig ett nytt namn, Gud. Nu kan jag säga att du är verkligen Gud, Jesus. Mm. Och du är så vacker i det hela. Jag hade inte den här hänförelsen av att du är Gud innan. Liksom. Mm. Då visste jag, det var säkert häftigt. Liksom, så här. Men jag visste inte på vilket djup det var. Liksom. Mm.
Men vad har Jesus gjort i ditt liv? Har du något speciellt vittnesbörd, något konkret som du vill dela, eller någon process som du har varit, vi har varit inne på en del saker, men om det är något mer?
Jag funderar hur jag ska summera det här. Alltså Jesus har varit så god, alltså, han har verkligen varit så generös. Jag tänker, alltså, typ för massa år sedan, alltså, typ. 7 år sedan, det är nästan massa år sedan. Så. Men då Gud började prata med mig om att, hej, be om vad du vill. Låt mig veta alla dina önskningar. Liksom.
Mm.
Och jag bara, oj liksom, så här, vill du veta alla mina önskningar? Och så började jag be Gud om alla mina önskningar. Jag bad Gud om en bil, jag fick en bil. Jag bad Gud om en till, jag fick en till. Jag bad Gud om helanden och sen helanden. Och så bara, alltså, men vad du är generös liksom så här. Och det var liksom allt från liksom så här, så man är liksom, till och med där med bön, man frågar Gud konkret och Gud svarar liksom. Det är en sån sak, är så att du är så påtaglig liksom. Be om en människa att den ska bli helad, och den blev helad. Jag är så tackar till Gud. Gud har verkligen bevarat min familj. Vi har alla möjliga av oss har kunnat dött liksom flera gånger om liksom. Men vi har bevarat. Min bror höll på att dö i malaria och Gud helade honom. Min syster förra året liksom var drastiskt i malaria likaså, och hon blev besparad och liksom man bara, Gud vad god du är, du verkligen bröt in och du räddade och liksom du är så god där. Det är så konkret att det är du som verkar. Och så dels de här liksom äventyren, och sen så bara att jag vet att typ 2012 så kommer jag ihåg att det var så konkret för mig att så här, jag vet att det bästa för mig i mitt liv är att älska Gud, men jag känner mig fattig i min kärlek till Gud liksom. Jag bara, Gud, vill du låta mig älska dig mer liksom? Kan jag få älska dig mer så här? Eller hur gör man det här? Så här.
Mm.
Och så att Gud verkligen, wow, nice liksom. Jag är så glad att du frågar, och så tar han mig på den här resan, och man känner verkligen, man vet när man tittar tillbaka att kärlek har verkligen växt liksom. Mm. Man har fått bli mer i kärlek och like, wow, du ger mig en bil, du ger mig 2 och du ger mig kärlek liksom. Du ger mig kärlek till dig, Gud, och du ger mig kärlek till andra människor liksom. Mm. Du är generös på alla aspekter liksom. Mm. Så här. Ett annat konkret tacksägelseämne eller händelse var, vi var på Pankarkyrkan här för ett tag sedan, och då var vi på stan och det var en kille som, jag frågade typ ut i kön om det var någon som hade ont i kroppen. Och det var en kille som svarade så här, nej men det är bra. Och så höjde han upp typ sin påse med typ öl eller någonting. Och jag sa, aha, det var ju konstigt. Så jag kände att jag ville be för han, men jag visste inte vad det var. Och så visade det sig att en vän till mig hade varit i samtal med honom, och så visade det sig att han hade faktiskt problem med fötterna. Så jag tänkte såhär, ja, men han hade ju något problem liksom. Och så frågade jag, var, så han hade redan gått iväg, så frågade jag vart han gick, så pekade han, så sprang jag efter han liksom. Och då bara, hej du hade ju visst problem med kroppen, sa han liksom. Och han bara, men det är lugnt, vi dricker det här liksom. Så han bara, men kom igen liksom, jag får väl med för det liksom. Så han bara, ja men kör på då liksom. Så och så typ, satte vi det och så bad för hans liksom fötter, jag tror det var fötter, ja det var det. Och sen så liksom, så här, ah, hur känns det då? Och så kände han efter, och så han bara, oj, svordom, oj, svordom. Det är ju bra liksom, svordom. Man bara, oj, det var liksom, så här, ah, det var ju kul liksom så här. Det är bra, ja ah, det är bra liksom så här. Vad kul liksom så här. Och polarna där blev liksom så här, en av dem typ ögon så här, liksom. Ja du vet, blev rätt så stora liksom så här. Det här var ju, det var ju inte beredd på liksom så här. Nej. Och bara, gud vad god det här liksom så här. Vad roligt att du, vad glad jag är att Du visar liksom att du bryr dig om den här människan. Du liksom ser liksom, det blir så konkret, man kan säga till, som till han så här, ser du att Gud bryr dig om dig liksom. Han bryr dig om ditt liv liksom. Man bara, wow, du hela honom, och så manifesterar du att du är intresserad av den här människan. Så man bara, Gud är så god.
Finns det något speciellt som du upplever att Gud har lagt på ditt hjärta? Typ vision, kallelse eller liknande.
Det är väldigt mycket som Gud har lagt liksom på hjärtat, och som man känner att det här liksom, man är skav för mycket. Det är förmodligen där i början när jag beskrev mig själv att jag älskar berättelser och älskar äventyr, och det är väldigt mycket en sak som Gud har liksom dragit in mig i. Och att det är som att han dels i att han visar sig själv som den stora författaren liksom av vår tro, av vårt liv liksom. Och att där liksom så här, vill du se liksom hur stor Gud är, och det blir så konkret i ens eget liv. Och wow, Gud, du är så stor att jag får vara med i det här äventyret i relation med dig. Så det är en del av kallelsen på något sätt, att få vandra Gud i det här äventyret. Dels att det blir ett vittne för andra liksom, och få se liksom så här, Gud är god liksom, Gud är stor, och Gud är äventyrlig liksom. Det är en fröjd och ett liv att få vara i honom. Men en av mina hjärtefrågor är att älska Herren Gud av hela hjärta, själ, kraft och förstånd, och att lära känna honom. Det är för att jag anser att det står i skrifterna, det är ju den största kallelsen helt enkelt. Det här är det högsta budet liksom. Det här är liksom vad jag är ute efter liksom, så här. Det här är vad jag vill att inbjuda alla till. Så det känner jag, det börjar få tag på att så här, det där är mitt huvudfokus i mitt liv liksom, att älska Herren min Gud av hela hjärta, själ, kraft och förstånd, och vara i liksom i den kärleken och älska min nästa som mig själv liksom. Hur gör man det och så här. Så att få tag på de aspekterna först, skulle jag säga, det gäller var man, var kvinna, att fånga högsta budorden först liksom när det kommer till ens kallelse. För det är ens främsta kallelse. Det är liksom det är befuntat i skriften. Det är liksom det fast där, och det Gud har talat ut det och sagt, det här är vad jag inbjuder alla till liksom, att få lära känna mig en evighet. Det står ett evigt liv är att lära känna Gud och den han sänt, Jesus Kristus. Och sen det liksom, om det står vart evigt liv är i Bibeln. Det står aldrig vad meningen med livet är, men det står vad evigt liv är. Och förmodligen är evigt liv för mer än vad meningen med livet är. Alltså, man kan ju säga att det är synonymer. Och att det lär känna Jesus. Så det är absolut min främsta kallelse, att lära känna honom. Och i den resan, i att lära känna honom, så kommer det bli ett vittnesbörd för andra. Liksom. Så det skulle jag säga var vad som är mitt livs kallelse och mina främsta kallelser. Och sen så vet jag att Gud har skapat mig väldigt glad för att också visa Guds salighet. Och det känns bara, nice Gud! Jag gläder mig! Liksom. Och det är glad i dig! Och vi blir glada i dig allihopa! Party!
Ja, det är härligt. Är det någon person som har fått betyda något speciellt i vandringen med Jesus?
Jag har en god vän som heter Sara Lepse. Och det var ungefär säg 2011, och några år tidigare och några år senare så en väldigt nära vän till mig som känner Gud. Och hade en väldigt inspirerande livsberättelse liksom. Alltså hennes liv var inspirerande. Hon var nära Gud, och när man liksom lär känna överhuvudtaget människor som lever nära Gud, det är ju spännande, det är attraktivt på något sätt. Man blir ju typ inspirerad. Det här är coolt liksom. Och någonting kommer till liv på insidan bara när man hör det.
Mm.
Så att liksom, för att lära känna henne som vän och liksom, och få höra om hennes berättelser och vad som skedde, det var så pass inspirerande. Så man bara, Gud, jag vill ha mer av dig i mitt liv. Jag vill ha liksom ännu mer av det här. Så det var konkret. Och så liksom växte med Gud. Och så kommer jag ihåg en gång, det var någorlunda milstolpe, 2011, typ hösten omkring oktober kanske, eller september tror jag. Och så hälsade på henne i Åre. Och så när jag skulle åka därifrån så säger hon till mig ungefär så här. Typ, och nu att han, när jag ser nästa gång så vill jag att du ska ha växt. Eller typ så här, jag tror ungefär i de orden, kanske Anna Dola, men ungefär det hon säger. Och hon är lika gammal som mig. Hon är lika gammal som mig. Hon blev frälst liksom för x antal år sedan innan liksom, så här, så och så säger hon det här till mig, och jag känner typ innan jag bit i mitt kött bara ja, typ att jag känner så här, det där tog emot liksom, och han hade blivit så här, okej då, då. Jag tänker så här, när jag tänker på det så här, ska jag bara säga typ nej, vad är poängen med det? Så jag bara typ okej, så här, då är det bara, gör det.
Ja.
Det var så bra, för då var det där beslutsamt att så här, då får jag ta och växa. Så det var så roligt att en sån mild och fin förvarning från en syskon i Kristus, alltså jag vill verkligen att du ska växa liksom.
Mm.
Att det var liksom hjärteformulering liksom. Mm. När hon säger nu vill jag att du ska växa liksom, så säger hon, alltså, jag vill verkligen liksom det bästa för dig, jag vill att du ska se mer av Gud.
Mm.
Det är det som hon sa liksom under de orden.
Mm. Har du något tips på en bok eller en bibelbok, bibelvers, någon författare eller någon artist eller film? Du som gillar film.
Jag som gillar film, exakt. vi börjar med film. Courageous och Woodlawn och Les Misérables. Och sen så War Room.
Mm.
De tycker jag verkligen jättemycket om. Och jag vet att jag upplever Gud när jag ser dem. Så jag bara, Gud, det är så god! Liksom, så här. Man sitter där och typ bara typ få, alltså man känner Gud liksom. Hoppar ut i tv och bara, nice. så det är häftigt liksom. Så. En bibelbok som jag skulle säga, alltså Höga Visan. Någon gång när jag hade den uppe så kände jag bara typ hur rökelse bara stack upp. Och bara så här, det här är nice liksom. Så bara, jag är din och du är min. Och du är så vacker, Jesus. Du talar till mig så milt. Och alla dessa aspekter i att så här, östanvind kom. Nej. Nordanvind kom, sundanvind kom, liksom alla liksom säsonger av livet, hela den boken bara wow, den här relationen med dig, den är så intim och så färgstark. Så Höga Visan skulle jag säga som bibelbok.
Mm.
Psalm skulle jag säga, psalm 27. För David säger där liksom att även om krig omger mig liksom, han är omringad av en hel här, och han säger så här, även om det sker, vilket det är just nu, säger David, så är jag ändå trygg. Och så säger han, jag är trygg på grund av ett har jag begärt. Ett sträcker jag mig efter. Det är att få bo i Herrens hus i vinnerligen och få beskåda hans skönhet. Så det kopplar till när Jesus säger i detta är evigt liv. Att de skulle lära känna dig Gud. Liksom. Så det är som en annan formulering. Ett begär, det är att få bo hos Herren evigt. Och få se honom, få betrakta hans tempel, få beskåda honom. Liksom. Mm. Och liksom få ha den där. Så psalm 27 skulle jag säga, det är liksom... beskrivs som i mitt i tumultet av livet, i mitt i kriget och allsammans, så är det här det huvudfokuset som jag har liksom.
Mm.
Och så att liksom att reflektera över det som bibelbok. När det kommer till artister som jag skulle tipsa om, då skulle det vara John Furlow och i stort sett hela hopen från IOP Kansas City, internationella bönhuset i Kansas City. Och några av mina favoritmusik är faktiskt här, det heter The Best of the Prayer Room. De har ett bönhus i Kansas City i USA som de kör lovsång och bön 24/7 nonstop, och har gjort det ungefär kanske nu i sen 1999, så det är i 18 år borde det vara.
Wow.
Ja, yes. Nonstop. Och då ungefär varannan månad så producerar de så här, de spelar in allting, så då exporterar de ungefär 6 låtar varannan månad som är liksom skapade typ spontant eller av olika i själva bönerummet. Så det är typ min favoritmusik. Det är så bra liksom. Så det är liksom beblandat med spontan lovsång och med, men det är väldigt rikt. Det är väldigt rikt på ordet. Det är väldigt liksom, man vet att det här, det är skriften de sjunger. Och det är så nice när man sjunger skriften, för då vet man liksom så här, det här går inte att göra fel liksom, så här, det här är inte teologiskt inkorrekt liksom, utan det här är bara, jag sjunger skriften, det är liksom så här, det här är så bra typ, så här. Och det känns, man har den här tryggheten att den här sången kan sjunga frimodigt till Gud, för det här är sanning liksom, så här. Det är ju helt liksom, ja men alltså, att bara formuleringen kan synas, om man säger, frimodiga. Men det är skriften som man har den där tryggheten till hela. Så jag skulle säga, det är en av de bästa musiken jag vet om. Liksom. Från bönhuset, liksom, från de spontana sessionerna där helt enkelt.
Mm.
På tal om tips.
Ja. Det var, nu har alla lyssnare mycket att gräva i.
Oj, ja.
Jag måste säga, leta fram.
Ja, precis. Ja. Vad kul! Ska du titta på liksom iTunes när populariteten ökar på de där grejerna?
Ja, men precis.
De finns inte på iTunes. Jo, John Furlow finns på iTunes, vet jag.
Och
på Spotify. Men inte den där andra grejen. Den måste man typ gå in på deras hemsida och typ köpa fri. Den är lite speciell.
Mm. Ja, men då vill jag säga tack för idag, Jonathan.
Tack själv och tack för möjligheten att få vara här.
Till avslutning ska ni få lyssna till en lovsång av Jonathan som heter Du ger mig av din frid.
Du ger mig av en frid. Du ger mig av en frid som inte världen kan. Du ger mig av en frid. Du ger mig av en frid som inte världen kan ge. Helig ande, kom. Helig ande,
Producerad av AN Ton.